Hej och välkommen till första avsnittet av Att boosta en tjej-podden.
Woohoo!
Let's do this! Är du taggad? Hur känns det?
Jag är så nervös. Nu är jag nervös för att vi ska prata om mobbning idag i det här avsnittet. Vi kommer då alltså berätta våra egna historier. Ja, som sagt, som jag sa lite i våran trailer, jag har aldrig pratat om det här förut. Jag har inte kunnat prata om det här förut. Jag har knappt ens kunnat erkänt att jag har varit med om mobbning när jag var liten. På grund av att jag har känt att man får en stämpel, ja, men som ett offer. Och jag ser inte riktigt mig själv som ett offer. Men nu ska jag berätta lite om det. Så att, då kör vi.
Vill du att jag ställer en fråga till dig? Känns det bättre för dig att typ bara få så här, ja, men... kontra lite med frågor?
Ja.
Vi börjar så här då. Jag, Emily, kommer ställa lite frågor till Nicolina. I vilken årskurs började mobbningen?
Den började nog direkt i 6 års. När jag flyttade till stället som jag är uppvuxen på. Så det började därifrån. Och det höll på, jag tror, hela vägen upp till årskurs 7. Då jag bytte skola. Och då, det var faktiskt andra gången jag bytte skola då. Jag hade bytt det däremellan.
Mm-hmm.
I årskurs 5, tror jag.
I årskurs 5? Så du gick från, alltså, i samma från 6 års till 5:an?
Ja, 6 års till 5:an. Ja. Och sen 6:an, 7:an i en annan skola. Och sen fick jag byta skola igen.
Mm-hmm. I see.
Mm. Och bara det är ju helt sjukt att den som mår dåligt och den som blir utsatt får byta skola och inte de som utsätter. Verkligen. Men tyvärr så går det ju så långt att man måste liksom göra såna val. Att vara den som får ta sig ur situationen själv för att lärare och andra föräldrar inte kan uppfostra sina barn. Alltså, for real. Mm. Det är lite så jag känner.
Ja, men alltså, jag förstår
faktiskt.
Ja.
För det här var inte bara barnen. Alltså, det var även, man märker att det är hemifrån. Alltså, det är föräldrarna. Det är ett helt okej beteende. Liksom.
Men oftast kan det väl också vara typ att, för jag vet att när jag gick i skolan och man märkte de som var på hugget, om man säger. De som gärna trackade liksom, de andra eleverna. De hade det tufft hemma. Alltså, de fick typ kanske stryk av sina föräldrar. Liksom, det var otryggt hemma och de tog ut det i skolan på oss andra. Liksom.
Absolut, men det är det jag tror man glömmer bort lite när man pratar om mobbning. Det är hon själva, den som blev utsatt för det. Hur dåligt den personen mår. Men alltså, grunden till att vara en mobbare är ju att du mår dåligt.
Mm.
Om du mår bra i dig själv, säker i dig själv, trivs med dig själv, då utsätter inte du andra personer eller barn för mobbning.
Exakt.
Så att det är, jag håller med dig till 100%. Det kommer någonstans ifrån. Grejen är att jag har förträngt jättemycket. Och jag tror att min hjärna eller min kropp har gjort det, alltså, med flit. Jag tror kroppen fungerar lite så att man förtränger saker för att kunna leva vidare med sitt liv.
Jo, men så är det ju. Annars skulle man ju inte vilja skaffa fler barn.
Ja.
Om man kommer ihåg
eller
hur det kändes
gå upp
på
i sängen. Ja, jo, men det har jag också hört, det är förlossning. Typ hjärnan släpper ut ett ämne som gör att man...
Oxytocin.
Okej, just det, du pluggar ju fan till det här. Jag minns faktiskt inte jättemycket. Det är mest svarta hål, det enda som man kommer ihåg. Eller det enda jag känner idag, det är att man liksom är trasig på ett eller annat sätt.
Mm.
Men det var det som hände. Jag har alltid varit en väldigt stark tjej. Mycket skinn på näsan. Sagt vad jag tycker. Och det funkade inte. Det var ju främst andra tjejer som utsatte mig för mobbning. Och idag kan jag ju förstå att de klarade inte av min karaktär.
Mm.
Och då är det bäst att försöka sänka den tjejen. Och det var det jag utsattes från 6 års till 7:an. Alltså, jag vet inte skaken när jag pratar om det här.
6 års alltså. Till 7:an, det är fan länge.
Mm.
Och hur hanterade du det då? Eller vad liksom...
Alltså...
Vad gjorde du? Eller vad...
Jag tror nog att jag trodde att det var normalt att må så dåligt. Just för att jag inte kunde jämföra med någonting annat. För det är så tidigt i mitt liv som vart jag utsatt för det. Att, ja, men det är väl så här man mår när man går och lägger sig under natten, på morgonen, när man ska gå till skolan, på rasten. Jag trodde väl liksom att det var normalt. Det var...
Alltså, pratade du med din mamma och pappa om det här? Alltså, berättade du för dem typ så här... varje dag hur du kände, hur du mådde eller vad som hände i skolan och sånt? Eller var det bara så att du var tyst och så gick du och la dig och mådde dåligt liksom, när du skulle gå och lägga dig och tänkte liksom?
jag hade jätte, eller jag har jättenära kontakt med min mamma. Så att hon har ju varit med mig i det här sen dag ett. Och sen om jag har suttit och liksom öppnat upp mig för henne, det kommer jag inte ihåg. Men jag vet att hon hade väldigt liksom stor inblick i mitt liv. Eller vad man kan säga. Och hon visste om det här och hon alltså kämpade ärslet av sig för att det här skulle lösa sig på ett eller annat sätt. För man måste ju tyvärr faktiskt gå i skolan. Inte tyvärr, det är asbra att gå i skolan. Men du måste fortsätta gå i skolan även fast det är skitjobbigt liksom.
Ja.
Jag bara tyvärr.
Ja, ibland känns
det
så.
Så att jo, så att det alltså, vore inte för min mamma, då hade jag alltså lätt inte suttit här idag.
Det är så.
Jag, nej, jag hade aldrig fixat det här. Och speciellt med mig liksom att det har ju varit att min största triggerpunkt är tjejer om i min egen ålder. På grund av det som har hänt. Och vad jobbar jag med idag?
Ja,
tjejer skönhet. I min egen ålder. Varje dag träffar jag tjejer i min egen ålder. Och äldre och yngre självklart. Men det, för några år sedan så trodde jag aldrig att jag skulle ha sånt här jobb.
Nej.
Alltså bara inte alltså inom skönhet. Men att som, ja, men jobba med tjejer.
Mm.
Alltså allmänt liksom. Och bemöta tjejer varje dag. Men jag kan erkänna, varje dag tycker jag faktiskt att det är lite jobbigt. Några sekunder precis innan kunden kommer in, så jag vet att jag får någon så iskall känsla i magen. Men sen när man liksom, kunden har kommit in, man har hälsat, då försvinner det direkt. Men än idag, även fast jag träffar så mycket tjejer varje vecka och killar självklart, men killar, jag träffar mycket killar. Alltså jag träffar mycket med de kvinnliga kunder och manliga kunder varje vecka. De måste jag klippa bort. Så än idag så tycker jag faktiskt att det är lite jobbigt, och det är ju på grund av att tjejer utsatte mig för mobbning när jag var liten.
Precis. Du sitter liksom kvar i lämna spår.
Det kommer sitta kvar för resten av livet tror jag på ett eller annat sätt.
Mm.
Och nu försöker jag bara vända det som att och bara utnyttja att jag har blivit stark utav det.
Mm. Ja, men det är så man får tänka. Jag tror att man alltså allting som är liksom allting som alltså gör något ont för något gott med sig typ.
Mm.
Alltså lite så. Det är ju ett talesätt eller vad det nu är. Jag har ingen aning. Men
och sen mycket har jag känt liksom från mobbningen att jag har försökt. Nu när jag försöker tänka igenom det och liksom prata om det mer, varför vart jag mobbad? Det är typ den infallsvinkeln, heter det så?
Det beror på vilket sammanhang.
Alltså den infallsvinkeln som hur jag vill tala om det.
Mm.
Ja. Att det är den infallsvinkeln som jag har försökt liksom leta efter, hur jag ska förklara det här liksom, varför blev jag mobbad? Men sen så har jag vänt på det att jag blev mobbad på grund av att de här tjejerna mådde dåligt i sig själva.
Mm.
Det var inget fel på mig. Det var ingenting med mig, varken liksom hur jag var som person eller utseende eller hudfärg, etnicitet, språk. Ingenting av det där. Det var en grupp tjejer som mådde dåligt med sig själva och gav sig på mig för att de själva skulle må bättre.
Men jag kan känna lite när jag var yngre så var jag väl aldrig mobbad på det sättet, men jag var väl utfryst eller vad man ska säga. Och det var väldigt så här att man umgicks med den som man ville för dagen. Man hade ingen så där speciell kompis, eller jag hade inte det i alla fall.
Mm.
Eller så, utan jag bara liksom, jag var ofta med killarna, jag var alltid med killarna.
Mm.
För det var så skönt, för det var ingen så här
samma här faktiskt.
De var väldigt enkla att hänga med liksom. Vilket, och vi hade ju skitkul oavsett. Men jag kände att jag inte var det där. Jag har nog aldrig varit så här tjej. Ja, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga utan att känna mig så här stereotypisk. Men alltså, så där tjejer, att man fixar med håret på varandra, att man sminkar varandra och håller på. Men jag har aldrig liksom, jag har inte tyckt att det är speciellt kul, eller det har aldrig varit riktigt min grej. Men de i min klass tyckte det var jättekul att sitta och fläta håret på varandra och lalala.
Vad tyckte du om det?
Nej, men jag tyckte om ja, men typ.
Amerikansk fotboll.
Alltså brudarna var ju livrädda för mig på gympan.
Jag tänkte att du kom stormade.
Vi körde innebandy en gång och det var en tjej som bara wow, skrek alltså. Hon blev livrädd när jag kom där, attackera skulle göra mål.
Alltså.
Ja men alltså typ sånt. Jag tyckte om att spela fotboll och du vet, bygga kojor i skogen och klättra i träd, du vet, så här, riktigt så här tomboy typ. Och det är faktiskt, jag är jätteglad för att jag märker det på Olivia, min äldsta dotter. Hon är också lite sån, eller nu är hon bara 2,5, men man märker lite hur hon är alltså, i sättet.
Och jag är ingen brud som flätar och målar naglarna.
Nej, inte. Verkligen inte. Även om hon vill göra det, det får hon jättegärna göra. Det spelar inte
hon kommer inte roll. Praktisera på min salong sen alltså.
Nej, hon kommer inte komma hit till dig.
Hon kommer inte komma hit till dig.
Jo, kanske hon. Hon får om hon vill.
Hon bara, Nicolina, henne ska du passa dig.
Nej, men det är så. Nu kommer vi till det här ämnet om så här könsneutralt och allt vad det nu är, och det tycker jag är jättebra också. Jag är så här, jag har aldrig klätt mina barn typ så här rosa och bara för att jag klädde liksom kläder med de kläderna som jag tycker är fina. Alltså förstår du?
Mm.
Och man märker det väldigt tydligt när man får barn. Och en annan grej man märker väldigt tydligt när man får barn är hur mammor gärna prackar på varandra. Så man kan ju faktiskt prata om det, att mobbning fortsätter ju även i vuxenåldern. Jag vet inte hur många alltså så här, Facebook-sidor eller på Instagram, allting, där man ser kommentarer som andra mammor fäller till andra. Alltså just mammor till mammor.
Jag har sett det, jag har inte ens barn. Så jag engagerar mig inte ens i de där grupperna.
Men jag blir rädd.
Ja, jag fattar vad du menar.
Jag blir livrädd alltså. För att det är så, alltså det är sån shaming på allting. Alltså mammor som kan sitta och du är en dålig mamma till ditt barn, bla 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 bla. Alltså jag blir så här, hur kan en annan person som också har barn sitta och säga så?
Mm. Utifrån
typ en fråga på Facebook. Och då blir jag så här, fattar inte hon hur ont den kommentaren gör? Nu har jag aldrig fått en sån kommentar om att jag skulle vara en dålig mamma och så vidare, men jag kan tänka mig hur ont det gör som förälder att faktiskt få det. Och det är till, om vi tar till exempel, om jag skulle skriva på en Facebook-sida där jag frågar vilken mjölkersättning som är bäst och så vidare, då vill inte att jag att någon skriver till mig att du är en dålig mamma för att du inte ammar, eller hur kan du göra så här mot ditt barn och bla 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 bla, och börja liksom diskutera. Och det är där jag känner att vi är så här, har vi så mycket fritid att vi faktiskt orkar sitta och göra det på en Facebook-sida? Det är där vi är idag. Och jag tycker det är bedrövligt.
Jag är
alltså livrädd
för Facebook-grupper.
Ja.
Alltså jag skulle inte ens, alltså, vilja fråga typ en basic fråga som har typ hör till en grupp utan att förvänta mig att bli helt nedtrakasserad.
Nej.
På grund av vad som helst.
Nej, men det är det jag menar.
Då kan jag tänka mig hur det är för mammor och barn i era grupper. Oj, oj, oj.
Alltså. Ja, alltså det är, men är det för
att, ändå fel att säga att mammor, ja, men ni har så mycket fritid. Ni ja. Måste ju ha alltså, hur mycket som helst. Men du förstår vad jag menar. Typ att ni tar hand om, alltså nu kommer jag låta jätteignorant, men tar hand om ett barn och kan kolla igenom telefonen för att ni inte sitter på jobb. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså är det någonting sånt? Att man kan, eller att man är så himla uppe i sitt mödraskap, att man blir så involverad att man ska hoppa på alla som också har barn. Gud, jag ska förklara, men...
Nej, men jag fattar vad du menar. Jag tror att det är så att man är, jag vet ju när jag fick Olivia, då var jag väldigt så här, det var ju liksom, det var ju, man levde ju som en liten stängd värld nästan. Och det är ju bara barn, det handlar ju bara om barn. Alltså förstår du? Att man läser och tänker och typ så här, tar reda på fakta. Och nej, man ska inte vaccinera. Eller du ska vaccinera. Eller man måste, alltså förstår du vad jag menar? Det finns så mycket.
Jag inte kan formulera mig.
Nej, du kan visst formulera dig. Men jag blir så här, jag tycker bara det är så att det måste finnas. Vad har vi den här finkänsligheten? Alltså det är klart att man ska få säga sin åsikt. Men när man börjar kränka människor, när man börjar gå till personangrepp, det är där jag känner så här att fan, kom igen. Vart är vi på väg? Och det är det, och jag är så här livrädd för att typ som när vi pratar om det här med din mobbning, alltså det är typ min största mardröm att Olivia skulle, eller Elsa skulle komma hem och bara, ja, men jag blir mobbad liksom. Eller kanske inte ens säga någonting, men man märker på henne att hon typ mår dåligt. Alltså hur, det är ju jätteont i mitt hjärta när jag tänker på det.
Men det är det sjukaste. För den skolan gick i från 6 års till 5an. Mina små kusiner har gått i den. Och så såg jag alla de här små tjejerna som sprang med sina tofsar, randiga leggings och frosttröjor och små sandaler. Och tänkte så, ah, men gud, alltså vilket jävla lätt liv de har. Vad händer i deras liv egentligen?
Typ? De är barn liksom. Ah.
Och sen kom jag på, nej just det, var exakt i den här skolan, exakt i den åldern som jag har varit utsatt varje dag för trakasserier. Inte av de tjejerna jag såg, men typ av de tjejerna.
Mm.
Och tänkte, då har det hänt mig själv i just den skolan.
Mm.
Och jag behövde liksom, den tanken behövde slå mig. Och bara nej, alltså de springer inte runt och lever happy life. Inte alla utav dem.
Nej.
Det finns flera här, säkert någon tjej som sprang förbi dig nyss. Blir säkert mobbad av sina klasskompisar också.
Mm.
Det är där jag tror att med vuxenvärlden och mobbning som sker bland barn, att vi tänker liksom, nej men de är så små och så gulliga, det händer ingenting.
Mm.
Det är bara lite småtjafs.
Mm.
Men man får inte glömma bort att när jag var 8 år, säger vi, och jag mådde så dåligt, då kan inte jag jämföra det med någonting annat.
Nej.
Jag kan inte jämföra det med att jag kommer växa upp och det kommer inte finnas något jobb. Jag kommer inte få bolån. Jag kommer inte ha råd med en bostadsrätt. Nej, det enda jag känner där och då, det är att så dåligt som jag mår idag har jag aldrig mått hela mitt liv.
Mm.
Och jag har levt i 8 år.
Mm.
Det är någonting jag tycker vi vuxna kan glömma bort. Till och med jag, fast jag satt i samma skola.
Mm,
och väntat på mina små oxider.
Ja. Och det, jag tycker det är helt fruktansvärt att man ska behöva känna en sån känsla.
Mm.
Och, men alltså, hur uttryckte de liksom sin mobbning mot dig? Alltså, var det i slag eller var det liksom i ord? Eller var det bara så här psykiskt eller var det liksom...
Det var aldrig fysiskt, det var mest psykiskt. Och att man visar att man fryser ut någon, vill frysa ut någon. Jag kommer ihåg en grej, det här är, vissa små saker kommer jag ihåg, och det är helt sjukt, för det är inte så att de är super relevanta.
Mm.
Men jag kommer ihåg att vi alla stod och så små diskuterade i en grupp på skolgården, och så pratade vi om vad vi brukar göra innan vi går och lägger oss. Och då så sa jag att jag och mina småsyskon brukar lyssna på kassettband innan vi somnar. De här V5 kassettbanden.
Ja.
Och hon som trakasserade mig mest, alltså jag kommer ihåg det som det var igår. Hon var så här, nej, gör ni inte alls det? Och nu, idag skulle jag bara, vad fuck vet du? Men då, då vart jag så här, jo det gör vi. Och så kunde hon liksom få hela gruppen att vara så här, nej men vi tror inte på dig. Och jag såhär, nej men alltså jag lovar, jag och mina syskon lyssnar på V5 varje kväll typ innan vi ska sova.
Men
det var såhär, nej, det gör du inte alls. Och det, nu kan jag argumentera, men då blir det ju så här, nej, alltså det där är, alltså, det är såhär, buhu, Nicolina, mår du dåligt för det? Nej, det är inte det jag menar. Men nej, alltså, jag vet inte varför just minst det där, men det, allting jag sa, det gick emot allting.
Mm.
Allting jag gjorde, men mycket psykiskt, det är det jag tycker är läskigt.
Mm.
Att så små barn psykiskt kan vara så elaka mot varandra.
Mm. Uträknade typ.
Mm.
Ja.
Precis. Och det här var en grej. Så jag måste tänka så att jag kommer ihåg fler saker. Och just det. Även kunna manipulera fler personer i klassen. Att ljuga för läraren för att sätta dit mig för saker jag inte hade gjort.
Ja, det är ju skitbra.
Få igång liksom en hel grupp. Eller jag vill inte säga hela klassen, men en större grupp, för att sen kunna gå till läraren och säga, det här Nicolina gjort bla bla bla, fast det inte är sant. Eller ljuga för läraren om att jag har gjort någonting, inte tycka att det räckte, försökte manipulera fler personer för att de skulle stödja den här historien.
Mm.
Så att då blev det ju liksom grupptryck. Och ingen ville bli utfryst, så då var det bara att hänga på. Mycket sånt. Sen har jag faktiskt förträngt jättemycket. Och jag kan höra någonting ibland, typ som min mamma berättar. Och jag blir såhär, nej men det där har inte hänt mig.
Mm.
Bara för att mitt ämne har släppt ut, vad heter det?
Oxytocin.
vilket jag på ett sätt är ganska glad över. För att jag tror vi behöver det. Men inte att vi ska förneka saker.
Nej.
Absolut inte. Men att kunna fortsätta leva liksom.
Mm. Släppa och gå vidare.
Mm. Precis, såhär, vi snackar om att vi ska släppa saker, sitter vi och pratar om det nu.
Gud, ja.
Men det här blir typ som en slags closure, såhär, avslutning typ.
Mm. Jag kan ju fortfarande tänka på vissa såhär, grejer som händer mig, alltså, inte så att jag mår dåligt för det, men det är såhär, små grejer som händer när man var i den åldern. Och det som du säger, det här med kassettbanden.
Mm.
Jag kommer ihåg en gång när jag spelade såhär King Out. Kommer du ihåg det?
Vad var det?
King, eller såhär, fyra rutor, så var man kung.
Det var såhär, tennisboll.
Nej, basketboll.
Ja, men vi hade tennisboll.
Ja, whatever, boll i alla fall. Och då var det så här, och jag är så här, jag måste typ, jag hatar att förlora.
Mm.
Alltså jag är sån fruktansvärt dålig förlorare.
Mm.
Alltså Andreas, min man, vill inte ens spela spel med mig. Han hatar det. Han klarar Andreas. och jag fuskar alltid i Monopol. Men då hade vi, var det en tjej och jag som var kvar, och vi skulle spela vem som vann då, vem som skulle bli kung. Och jag bara, yes, du vet såhär, fick ut bollen. Och jag bara, jag blir kung. Hon bara, nej. Och jag bara, du vet såhär, jo. Hon bara, nej. Och hon var exakt likadan. Mm. Så vi började ju slåss. Och hon var så här typ, och jag var ju jätte så här spinkig liten spaghetti när jag var liten. Och hon var lite större så där. Och hon liksom, hon började ju kasta sig på mig. Jag flög till marken typ så här, och jag reste mig upp och vi började dra varandra i håret och du vet så här, klösa varandra och jag putta, ja men du vet så här, sjuka grejer. Och det slutade med att hela skolgården står runt omkring oss och bara vissa så killarna står och hejar på mig, tjejerna står och hejar på henne.
Oh my god, det är som en film.
Och det är så här, det kommer jag aldrig glömma. Alltså för då kommer jag in till, då blir jag så här, för jag blir arg först och sen så vill jag gråta. Jag blir ledsen och då börjar jag gråta.
Mm.
Och det blir alltid när jag blir arg. Så är det fortfarande idag. Alltså det slutar alltid med att jag sitter och lipar i ett hörn typ. Inte för att jag slåss så mycket idag, men jag blir arg. Och då är det så här, då sprang jag in till min lärare och var skitledsen och jag bara grät och grät och grät och min lärare, hon hatade mig. Alltså hon hatade mig till Guds nåde alltså. Så hon bara, nej men ja men alltså du, jag tror inte att typ det här var, hon bara, eller hon ville blamea mig typ helt enkelt. Hon ville typ säga att det var jag som hade gjort fel. Så jag bara, ja fine whatever liksom, jag var ju van med hennes bullshit. Men också när man, alltså på tal om mobbning, det här var ju ett helt annat sidospår jag pratar om nu. Men på tal om mobbning så var ju hon en av dem som mobbade mig, min lärare, när jag var liten. Att jag hade väldigt, jag har ju en bipolär diagnos och det har jag liksom haft.
Har vi nämnt det innan?
Jag tror inte det.
Nej.
Nej. Och det har jag haft hela livet, men det är bara att den har liksom, den kom, eller vad man ska säga, den slog till efter att jag fick Olivia. Men jag har i princip haft den hela livet. Så jag hade väldigt så här, jag har haft väldiga problem med skolan. Jag har haft jätteproblem med matten, alltså typ med siffror och sånt, jättesvårt. Så jag har så här, ja men jag hade ont i magen typ varje dag när jag var i skolan, för jag tyckte det var så jobbigt. Och jag var tvungen att gå och kräkas, men jag var tvungen att gå och hade så här typ, alltså diarré, och tvungen att gå på toaletten.
Vet du vad jag gjorde?
Nej.
I den här skolan som jag pratade om, min första skola, det fanns en trappa som man liksom kunde in och gömma sig under. Jag sov där flera gånger.
Va?
För att jag var så, alltså, psykiskt utmattad att jag kunde gå ut från en lektion och bara gå och lägga mig där tills någon lärare hittade mig.
Fy fan vad sjukt.
Alltså idag när jag tänker efter så, här, så liten och känner att jag fixar inte mig, jag måste gå och sova.
Ja.
Bara gå och lägga sig under en trappa och sover i skolan. Men
fy, alltså jag vill bara krama lilla 8-åriga Nicolina typ.
Ja men alltså egentligen, det, då jag tyckte så här, jag måste göra det här, jag måste gå och lägga mig. Jag kommer inte klara av resten av dagen liksom.
Nej.
Du var ju inte ens tonåring, att man var ju fan inte ens trött i den åldern.
Nej gud.
Men ja, jag har sovit under en trappa mycket i skolan. Och jag har rymt från skolan också.
Det är så jävla konstigt. Alltså det är så sjukt alltså.
Mm.
Att det ska behöva vara så. Det är helt stört.
Men förstår du? Alltså att jag, allt det som har hänt. Det var inte så att lärarna inte hade någon aning om vad som skedde.
Mm.
De såg. Och min mamma såg till att de visste.
Mm.
Och det här med att man, eller att jag gick och sov under trappan minns jag. Och rymde hem flera gånger. Det var inte så att någon var hemma hos mig. Så att jag kunde gå upp liksom i typ friggebon och sätta mig där. Tills mina päron kom hem. Och flera gånger så, eller många gånger om de visste att jag hade rymt.
Mm.
Om de visste om att jag hade rymt från skolan. Så skickade de en klasskompis för att leta reda på mig. Mm. Inte ens en vuxen person.
Herregud.
Hur sjukt är inte det? Och vi var ju små. Ja. Det här var innan vi hade liksom gått ut femman. Eller årskurs fem.
Ja.
Att man skickar ett barn borta. Nej, då skickar man ett till barn ut. Exakt. Som ska gå och leta efter den.
Ja, men det är skitsmart.
Alltså förstår du? Alltså, förstår du hur mycket brister det är i skolan?
Ja, men
alltså.
Och det jag känner just med lärare. För det jag skulle komma till var att min mamma fick ju hämta mig nästan varje dag från skolan. Alltså nästan varje dag, för jag pallade inte vara kvar. Och det slutade med att min lärare sa på ett, vad ska jag säga, utvecklingssamtal till min mamma och pappa. Nej men jag tror inte på att hon går och kräks. Jag tror inte på att hon går på toaletten, du vet så här. Min mamma bara, fast alltså, vad är det du sitter och säger?
Mm.
Hon mår ju inte bra. Då sa hon så här att ja men om vi ska fortsätta så här, så tänker jag ställa en hink utanför klassrummet.
Nej.
Mm?
Alltså.
Så jag fick, ja, vet du vad jag gjorde då? Då
helt
mådde jag. Nej, alltså dagen efter. Så var det som vanligt, jag fick ont i magen. Och hon ställde den, vi har ett så här, det var ett klassrum.
Hon gjorde det också?
Ja, ja, det var ett stort fönster. Och jag bara, ja, jättejobbigt när man mår så här. Man vill inte skrika ut det till kompisarna när man är 8-9 år liksom. Det är inte jätteroligt. Då mådde jag så illa, jag bara kände hur magen började. Och jag bara, okej, jag kommer spy, jag måste kräkas, du vet så här. Då såg hon på mig att jag skulle gå och kräkas. Då sa hon, hinken. Nej. Jag fick stå och spy i hinken.
I klassrummet?
Alltså precis utanför. Alla kom och tittade. Alltså förstår du?
Alltså det där är helt sjukt.
En vuxen människa. Alltså förstår du det? Till ett barn.
Nej gud alltså.
För att hon inte trodde på mig.
Vad vann hon på det? Jag förstår
Nej,
inte.
Nej jag vet inte.
Det är helt stört. Det är typ det, är det sjukaste jag har. Alltså som en lärare har gjort.
Ja.
Åh herregud.
Hon bodde bredvid mitt ex vet jag. Jag fick typ så här hjärtattack när jag såg henne. Jag bara my god.
Ja jag förstår det.
Alltså en dag så var jag så här. Då hade vi varit ute. Då var jag typ 19 år. Tänkte jag kasta så här hundbajspåse på henne.
jag gjorde
det aldrig det. Om du lyssnar på det här, jag kastade aldrig bajs.
Oh my gosh. Jag kommer också ihåg, det börjar bubbla upp saker nu när man sitter och pratar om det. Att i en klass så blev föräldrarna tillkallade på så här föräldramöte. Och det var bara parenten till oss tjejer. Och så kom jag med mamma och pappa in där. Och då har de andra hunnit samlas en stund och redan pratat. Och då så säger de, den ena mamman till min mamma, att Nicolina försöker döda våran dotter.
Men gud.
Och då frågar min mamma, hur? Eller vad menar du att min dotter försöker mörda din dotter? Så säger hon så här, för att Nicolina är fullt medveten om att vår dotter är liksom allergisk eller känslig mot stark parfym. Därför så använder Nicolina jättestark parfym för att ta död på min dotter.
Jag förstår.
Alltså det här är for real. Det här har hänt.
Så här Gunilla Persson wipes.
Ja, det här har hänt. Och min mamma kollade på dem och bara, jag vet inte exakt hur gammal jag var då. Då var jag kanske, jag gick i sexan kanske. Jag vet inte hur gammal man är då. Och min mamma var såhär, min dotter använder inte parfym. Hon äger inte ens en parfym. Hon går i sexan. Och de var såhär, det här vet vi. Och vet du vad läraren säger då? Ja, de har informerat mig om det här, de här föräldrarna. Så att jag har liksom gått och försökt liksom lukta på Nicolina ifall hon har parfym eller inte.
Herregud.
Och min mamma var så arg och var så här, lukta på min dotter en gång till! Typ så här. Och då hade läraren, min mamma blev skogstokig. Hon var så här, hur kan du ens tro på det här du säger? Att min dotter försöker mörda ett annat barn med parfym typ, genom att spruta det på sig själv på morgonen. Och då så, alltså, så säger fröken så, nej men jag har aldrig känt att hon har luktat parfym. Hon bara, det spelar ingen roll. Typ så här. Men förstår du? Alltså, men det är vuxna människor. Så som du pratar om din lärare. Vuxna människor.
Men så här, okej att vuxna människor, att vi alla människor kan vara lite crazy. Men lärare. Alltså det här är ju lärare.
De ska jobba med barn.
Ska ta hand om barn.
Och jag har bara en sak att säga till dig, den här mamman. Hade jag velat döda din dotter, hade jag ej använt parfym. Jag måste dricka lite kaffe. Jag
dör alltså. Sjuk alltså.
Inte för att påstå att jag är kapabel till mord, men
nej, för det
är men jag vill bara förklara hur töntigt det här är. Alltså att man kan resonera på det här sättet.
Men snacka om att dra den långt.
Ja.
Alltså gud. För långt.
Det är det jag menar. Jag förstår exakt vad du menar med knäppa lärare och knäppa föräldrar och allting.
Ja.
Därför förstår jag varför deras barn betedde sig som de gjorde när de var små.
Mm.
Och jag hoppas att de mår mycket bättre idag.
Det hoppas jag med.
Och inte utsätta andra personer runt omkring dem för sånt här.
Och jag och Nicolina har 3 tips som vi tänkte dela med oss av till er.
Och vårt första tips är att man faktiskt talar om för folk runt omkring sig att man mår dåligt. Och det behöver just inte vara dina päron. Det kan vara en annan lärare, kanske om du har superbra kontakt med din typ idrottslärare, släktingar, kompisar, din brorsas kompis, ja, typ vem som helst. Det måste inte vara din mentor eller dina föräldrar. Men vi tycker att det är viktigt att man talar om att man mår dåligt och inte som jag, ja, men typ när jag var 8 år, att jag tog för givet att det var normalt att må så här dåligt.
Och det andra tipset vi har är att man ska hitta kompisar utöver klassen. För vi vet, eller både du och jag, Nicolina, vet ju att det är ganska vanligt att man umgås med dem i klassen bara. För det gjorde ju, eller jag gjorde i alla fall det när jag var liten. Jag tror att man kan bredda sin liksom vänskapskrets av att man försöker ta kontakt med andra. Även i olika klasser eller utanför klassen. Kanske en typ någon aktivitet. tycker om att göra. Det kan vara allt från att spela fotboll, dansa ballett. Ja, du kan ju göra i princip allt det som du tycker är skoj. Och jag tror att där är en ganska bra grej att hitta saker som man har gemensamt med. Ett gemensamt intresse. Det kan man nog komma ganska långt på.
Och vårt sista tips är att aldrig blamea dig själv. Det är aldrig ditt fel att du blir utsatt för trakasserier, mobbning, kränkningar, utfrysning. Och att man inte glömmer bort att det är mobbarna som är så pass osäkra på sig själva att de lägger över det på dig. Och utsätter dig för utfrysningar, mobbning och kränkningar.
Och det var allt för idag, mina vänner. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Mig hittar ni på Instagram under namnet fruholst1.
Och jag heter Spraytamara Nicolina på Instagram. Och vi har faktiskt startat en att boosta en tjejkonto på Instagram. Nu lät jag tusen jag från typ 80 bast. Vi har startat ett konto. Och vi finns på Instagram och där heter vi att boosta en tjej. Och så även på vår hemsida attboostaentjej.se. Hur känns det här då?
Det känns bra.
Vi har precis spelat in vårt första avsnitt.
Det är helt sjukt.
Tog typ en hel dag.
Ja, ungefär så. Men vadå, man måste ju börja någonstans.
Ja, men jag har ju kört spraytan emellan. Och vi har ju suttit och vi har
ätit lunch.
Sushi, asnice.
Skitäcklig.
Asnice, asäcklig. Nej, men jo, men det känns bra. Det känns faktiskt som att det här blir lite så här självhjälp för mig att prata om det här. Och kunna,
det blir ju så.
Kunna garva åt vissa saker. Och jag tänkte prata lite om vad ni kommer få höra i avsnitt 2. Och då kommer jag berätta om tsunamin som var i Thailand 2004. Och det var alltså under samma period som jag gick igenom min mobbning. Och jag kan lägga som en cliffhanger att jag var i Thailand, tsunamin kom. Min klass hemma i Sverige visste om att jag och min familj var med i tsunamin. Jag kommer hem, jag går till skolan, jag har idrott, går in i omklädningsrummet och... alla tjejer vänder bort blicken när de ser mig. Så det var mitt welcome home.
Fan vilka härliga tjejer.
Mm, guldbrudar alltså. Och då torskade jag nästan min mamma i vågen. Men det är mer om det kommer ni föra i nästa avsnitt. Och vad kommer du prata om?
Ja, alltså jag kommer ju gå in lite djupare på det här om min bipolära diagnos. Men jag kommer även berätta lite om hur det började och hur när jag liksom upptäckte att någonting inte riktigt stämde. Och snälla, 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 bara skriv om ni har några frågor eller om ni bara vill känna att ni behöver skriva av er eller undra någonting eller vill ha hjälp med någonting. Bara skriv till oss.
Så kom...
Ja, men exakt.
Jag skojar.
Så, puss och kram på er. Glöm inte att boosta en tjej.
Tja!
We love you.
Jag kan inte vara mitt hej då.
Nej.
Vad ska jag säga då?
Så tjejer, glöm inte att boosta varandra. Puss och kram.
Puss hej.